Vi flyttar oss från Mose tid som var 1400 år före Kristus till tiden efter Kristus. Vi kommer till ett brev i Nya testamentet som troligen skrevs omkring 65 år efter Kristus. Ja, det var två brev som följde varandra. De två Timoteusbreven. Och jag har valt de här breven därför att det är så fullt av praktiska anvisningar. Inte minst för en ung människas liv. När de frågar sig, hur ska jag framleva mitt liv som kristen och hur ska jag kunna bevara mitt liv rent inför Gud? Här skriver Paulus ett av sina sista brev och förmanar en ung man vid namn Timoteus. Vad kunde han vara? 25-30 år på sin höjd. Högst. Bakgrunden till det här brevet kanske vi ska försöka teckna. Vem var den här Timoteus? Ja, Apostlagärningarna 16 säger att han var en son av en grekisk far och en judisk mor. Modern heter Junis eller Eunice och mormodern heter Louis. Bosatta i Lystra i mindre Asien. Hans mor och mormor var tydligen gudsfruktande judinnor. Det står ju om dem att de hade en tro. Ja, Paulus erinrar Timoteus om i andra brevet, första kapitlets fjärde vers. Han erinrar honom om den oskrymtade tron som Timoteus ägde. Samma tro som först bodde i din mormor Louis och din moder Eunice och som nu jämväl bor i dig. Och i senare verser i tredje kapitlet så säger han i femtonde versen, du känner ju från barndomen de heliga skrifterna. Tydligen hade hans mor och hans mormor också haft lille Timoteus i sitt knä och läst för honom ur gamla testamentets skrifter. Och han hade samlat och ackumulerat en hel del kunskap i skrifterna som nu hade fört honom till en frälsande tro på Herren Jesus. Det var tydligen under Paulus första missionsresa som han kom till Lystra, mindre Asien. Vi läser om det här 14 kapitlet i Apostlagärningarna. Ifrån Ikonium måste han ju fly. Eftersom förföljelserna utbröt där, en stor storm uppväcktes emot honom, står det. Och man företog sig att misshandla och stena Paulus och Barnabas. Och de flydde så till Lystra, står det i sjätte versen. Och där förkunnade de evangeliet. Och där botade de också en man som hade varit ofärdig ifrån födseln. Och det där väckte sådan uppståndelse i Lystra. Som ju var en avgudatillbedjande stad där bland annat Jupitertemplet fanns. Så man närmade sig Paulus och Barnabas och ville falla ned för dem och tillbedja dem för detta under som hade skett. Och Barnabas kallade man Jupiter och Paulus kallade man Merkurius. Vers 12. Och hela folkskaran ville framställa ett offer till dessa två apostlar. Men när Barnabas och Paulus fick höra detta så red de sönder sina kläder i förtvivlan och sprang ut bland folket och ropade och sa, vi är ju bara människor så som ni. Men vad vi förkunnar är att ni måste omvända er från dessa fåfängliga avgudar till den levande guden som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och så pekar han på Gud istället för att ta åt sig den här möjliga äran som skulle kunna tillfalla honom. Och det märkliga händer att inte långt därefter så sammangaddar sig folket emot dem på grund av att några judar kom ifrån Ikonium där striderna ju först hade uppstått. Och så talar man illa om Paulus och Barnabas. Så står det att de drog folket över på sin sida i vers 19 och stenade Paulus och släpade honom ut ur staden i tanke att han var död. Det var vad som hände i Lystra. Och det skulle inte förvåna mig om den lille Timoteus var där ute på gatorna, också han med folkskarorna, och såg dessa märkliga apostlar förkunnande från gamla testamentets skrifter om denne Messias. Och börja där få en begynnande tro. Kanske till och med att det var det här tillfället som gavs. När det står om att när lärjungarna hade samlats omkring Paulus där han låg så som död utanför staden. Så reste han sig upp igen och gick in i stan igen. Han var ganska orädd, den där Paulus. Och förkunnade ånyo evangelium. Och vann ganska många lärjungar i Lystra. Troligen var Timoteus en ibland dem. Och så står det att han for vidare. Men sen vände han tillbaka till Lystra, Ikonium och Antiochia, där han hade blivit så hårt förföljd, och styrkte lärjungarnas mod och tillsatte äldst i församlingarna. När han kom på sin andra missionsresa kom han också till Lystra. Och den gången så läser vi i Apostlagärningarna 16 kapitel att där fanns en lärjunge vid namn Timoteus som var en troende och som hade en troende mor, men en grekisk far som alltså inte tydligen var troende. Och denne Timoteus hade gott vittnesbörd om sig av bröderna Lystra och Ikonium. Och vi läser i Timoteus brevet att dessa la händerna på honom, avskilde honom för den tjänst som Paulus ville ha honom i evangeliets tjänst. Och så följde då Timoteus med Paulus på hans andra missionsresa till Troas vid kusten av Egeiska havet. Och över Egeiska havet och för första gången till Europa kom evangeliet genom Paulus och Timoteus. Filippi fick höra evangeliet. Thessalonika, Berea. Paulus kom till Aten. Han hade låtit Timoteus stanna i Berea. Men i Aten sände han efter Timoteus och lät skicka honom till Thessalonika för att där styrka lärjungarnas mod och uppmuntra dem i deras tro, står det. Timoteus hade tydligen den gåvan att lära och undervisa. Och när Paulus kom till Korint så kom åter Timoteus till honom där. Där uppehöll man sig i 18 månader. Från Korint skrev ju också Paulus en del brev. När han for till Efesus så stannade han där 2 år med Timoteus. Och senare följde tydligen Timoteus också med Paulus till Jerusalem. Och han var med när Paulus skrev första Korinthierbrevet ifrån Efesus. Han var med när Paulus skrev Filipperbrevet, brevet till Filemon, brevet till kolosserna ifrån fängelset i Rom. I de breven läser vi om att Timoteus var med Paulus. Det var i början på 60-talet då. Och när Paulus skriver Filipperbrevet så måste jag få ge er en tjusig kommentar som han ger då sin medarbetare Timoteus, i det att han planerar att sända honom till Filippi. Han säger så här i Filipperbrevet 2:19: jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att också jag får känna tröst genom det som jag då hör om er genom honom. Ty jag har ingen av samma sinne som han, ingen som av så uppriktigt hjärta kommer att ha omsorg om er. Alla sammans söker ju sitt eget och inte vad som hör Kristus Jesus till. Men Timoteus, hans beprövade trohet känner ni. Ni vet hur han med mig har verkat i evangelietjänst, så som en son tjänar sin far. Tänk vilka omdömen han kunde ge Timoteus. Jag har ingen att skicka som är som Timoteus. När jag skickar honom, då skickar jag det bästa jag har, för att han ska trösta er. Jag har ingen av samma sinne som han, som av så uppriktigt hjärta kommer att tjäna er. Han söker inte sitt eget, han söker det som hör Kristus Jesus till. Det var Timoteus det. Senare så hade nu Paulus åter hamnat i fängelse i Rom. Och nu hade han skickat Timoteus till Efesus, där nu Timoteus befinner sig. Och dit skickar han nu detta brev till Timoteus för att uppmuntra honom i hans arbete i församlingen i Efesus. Det står ju i tredje versen som redan har läst att han uppmanar Timoteus att stanna kvar, att dröja kvar i Efesus. Förresten, Timoteus betyder utifrån grekiskan att ära Gud. Mycket fint namn som tydligen hans mor och far hade kommit överens om. Paulus ville ge den unge Timoteus ledning och hjälp i hans arbete i den stora församlingen i Efesus. Timoteus hade ju tidigare varit med honom där i 2 år och hade erfarenhet av församlingen och kände vännerna där ganska bra. Men tydligen så kände sig Timoteus väldigt otillräcklig för den här uppgiften. Det förstår vi av det här brevet. För han kände sig fullkomligt opassande för den här uppgiften. Underlägsen tydligen. På grund av bristande erfarenhet. Han var relativt ung. Och Paulus får ju säga till honom: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Och han kände det svårt på grund av den svåra opposition och motstånd som reste sig från falska lärare som trängde sig in i församlingarna och försökte förvilla vännerna som han hade ansvar för. Och Timoteus var likasom nästan färdig att ge upp, verkade som, när vi läser det här brevet. Så Paulus, hans andlige far, skriver därför till honom för att uppmuntra honom i hans tjänst. Och för att visa honom hur man bör förhålla sig i Guds hus, så indirekt så har vi genom Timoteus brev och även Titus brevet som är skrivet till en annan ung man på Kreta, har vi en mönsterbild av hur man ska förhålla sig i församlingen. Vi har många principer som vi bör ge akt på här och tillämpa i den lokala församlingen idag. Många praktiska saker, äldstefunktionen, handhavandet om de äldre, om änkorna och så vidare, om de fader- och moderlösa. Olika plikter, sociala plikter som faller på församlingen, som vi har glömt bort så helt i vårt socialiserade samhälle. Men jag tror att församlingen fortfarande har ett ansvar här. Timoteus hade tydligen själv gåvan att undervisa och trösta och förmana. Men nu får Paulus verkligen uppmana honom att bruka den gåvan. Låt ingen förakta dig. Bli ett föredöme. Var nitisk i att föreläsa skrifterna, förmana och undervisa. Försumma inte att vårda den nådegåva som blev dig given när de äldste la händerna på dig och avskilde dig för din räkning. Tänk på det här, lev i det och se till att din förkovran blir uppenbar för alla. Vi ser hur han uppmanar och uppmuntrar sin unge son Timoteus. Det var ingen lätt uppgift han hade. Så han säger nu i det han hälsar Timoteus: min sannskyldige son, min äkta son, över vilken han alltså kunde glädja sig, Timoteus, jag har själv fått vara med att vinna dig. Och den första delen av brevets första kapitel ska vi snabbt gå över. Därför att där ger han kontrasterna. Ja, hela första kapitlet verkar vara en enda stor kontrast mellan vad dessa svåra, främmande lärare försökte komma in med och det underbara, härliga evangeliet som hade blivit anförtrott Paulus och Timoteus. Främmande läror, säger han, och sådana som förkunnar sådana, de måste du förmana att upphöra med detta. Och han kallar det fabler, han kallar det släktledningshistorier. Judarna i förskingringen tillät sig tydligen att tolka lagen lite hur de ville. Och ofta allegoriska tolkningar i de mest vildaste termer kom man fram med. Bara för att sysselsätta intellektet på något sätt. Diskutera för diskussionernas skull. Man ville liksom bryta med att kunna komma med de mest fantastiska tolkningar utav till och med släktregistren i Gamla testamentet. Och man såg en massa meningar bakom varenda litet namn där. Paulus kallade det för kärringfabler. Han kallade det för oandligt och tomprat. Han kallade det för dåraktigt och barnsligt. Tvistefrågor, säger han. Undvik sådant. Det är ganglöst. Ganglösa och svårfattade teologiska diskussioner, de tjänar ingenting. Därför att de ofta inte alls har något intresse för vad Guds ord egentligen är givet oss för. Guds ord är inte givet att diskutera och dissekera och på så sätt skapa tvist mellan troende. Guds ord är till för visserligen att utforska och kunna systematisera och komma fram till att så här lär Guds ord. Men slutprodukten är alltid: hur ska det tillämpas i mitt liv? Vad har det med sig i vardagen? Om inte syftet med ditt intresse för Guds ord har det målet, så är ditt syfte med studiet av Guds ord totalt förfelat. Församlingen är till för att kultivera troslivet och få troslivet att växa till. Inte för att stimulera intellektuella diskussioner som har till syfte att bryta sig och bevisa sin smarthet och intelligens på något sätt. Sånt skapar tvist, sånt uppbygger inte. Meningen med Guds ord är att det ska leda till praktisk tillämpning och inte stanna vid disputationer. Det här är faran, vet ni, vid universitet och bibelskolor och seminarier. Man sitter där i sina klassrum och man dissekerar, man diskuterar i sönder hela Guds ordet. Och tron förstörs. Det är underligt att när man slutar en vandring i tron, så dröjer det inte längre förrän man också slutar att låta tron vara den som bär upp vad Bibeln lär. Och tron får bli avgörande för mitt förnuft får bli avgörande för vad jag ska tro eller inte tro. Men titta vad ändamålet med all denna förmaning är i vers 5. Förmaningens ändamål, Timoteus, det är kärlek av rent hjärta. Ganglösa diskussioner förtar kärleken. Ändamålet med förmaningen är kärlek av ett gott samvete. Frid mellan bröderna. förmaningens enda mål är för det tredje kärlek av en oskrymtad tro. Vem som helst kan vara med och diskutera nästan. Men hur många kan vara med och tro? De här tre ändamålen fattades hos dem som nu, som Paulus säger, uppträdde som lärare och självsäkra i sina tolkningar av lagen, men som egentligen, som man säger senare, är brännmärkta i sina egna samveten. Visserligen är lagen god, men de här falska lärarna, de missbrukar lagen. De använder inte lagen till vad den är till för. Lagen, när den användes rätt, är god. När den användes för att uppenbara Guds helighet och människans syndfullhet och därmed skapa ett behov av Kristus och Guds frälsning, då är lagen god. Då är lagen en uppfostrade till Kristus. Det ska vi använda lagen till, säger Paulus. Och det gjorde han gärna. Den förbereder vägen för frälsningen, för evangeliet. Men lagen är inte god om den används som ett medel för diskussioner eller om den används som ett medel för rättfärdiggörelse och helgelse. Du måste göra det här också om du ska behaga Gud. Omskära dig, hålla sabbaten. Och så räknade judaisterna upp en massa ceremoniella lagbud som de försökte påtvinga församlingen som medel för helgelseprocessen. Då har man kommit fel i sitt användande av lagen. Paulus menar liksom att det krävs ingen kärlek egentligen. Och ingen renhet och ingen tro för att förkunna legalism. Det krävs inte. Jag skulle kunna stå här med ett relativt kallt hjärta och säga, så här ska du leva, så här ska du leva, så får du inte göra. Legalism, det kräver ingen kärlek. Vem som helst kan vara självpåtagen lärare i lagen, menar Paulus, om det är det som det går ut på. Men för att förkunna den salige Gudens härlighetsevangelium fordras ett gudomligt ingripande i en människas liv och en total förvandling. Och det är det han vill nu komma fram till. De här lärarna, de har utsett sig själva till lärare och de är väldigt självsäkra i sina tolkningar. Men jag har fått barmhärtighet. Jag har fått förtroende att förkunna Guds evangelium. Vilken skillnad. Och vers 11 säger nu: lagen för tanken till en sträng och helig Gud. Och det är Gud, han är helig. Och evangelium vidhåller Guds helighet. Gör inget avkall på Guds helighet och rättfärdighet. Men evangeliet leder också till upplevelsen av en salig Gud. Är inte det ett underbart uttryck? Står också på ett annat ställe i Timoteusbrevet. Den salige Guden. Det betyder den lycklige Guden. Den Gud som befinner sig i ett tillstånd av glädje. Har du tänkt på det? Att Gud är lycklig. Det är en egenskap som vi borde förkunna lite mer när vi talar om Guds egenskaper. Gud befinner sig i ett tillstånd av glädje. Frälsningen genom evangelium för oss i gemenskap med en lycklig Gud. Halleluja, det är därför du är glad om du är glad i Gud. Synden skiljer dig från en lycklig Gud. Evangelium som tar bort synden för dig i gemenskap med en lycklig Gud. I Sefania läser vi om hur Jerusalem uppmanas till att glädja sig. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du i Israel, var glad och fröjda dig av allt ditt hjärta du dotter Jerusalem, för den frälsning som Herren hade berett. Men så står det i en senare vers också att Herren är glad, inte bara det folk som har blivit objekt för hans frälsning, utan också Gud är glad över dem som han har fått frälsa. 17 versen i Sefania 3: Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Har du tänkt på att Gud är glad över dig? Han är glad över dig. När han ser på dig så jublar det inom honom. Ja, för bara en enda syndare som omvänder sig så är det ju glädje bland himmelens änglar. Vad ska det då inte vara för hela församlingen? Tänk vad Gud är glad när han ser oss idag. Tänk att vi är föremål för Guds glädje. Kan de låta bli att le? Ja, men jag är så usel. Men han har rättfärdiggjort. Vem kan anklaga Guds utvalda? Kristus är den som har dött. Du har rätt att vara glad. Du är under Jesu Kristi blod. Det här är härlighetens evangelium som Paulus har förmånen att förkunna. Vet du, Gud är själva källan till all äkta och sann glädje. Andens frukt åter är glädje. Eller hur? Glädje kan inte produceras. Det är ett tillstånd som vi förs in i när vi förs in i vänskap och frid med Gud. Jesus sa: detta jag talar till er för att min glädje ska bo i er och för att er glädje ska vara fullkomlig. Min glädje bo i er. Jesus är alltså också glad. Storheten i evangeliet beskrivs nu uttryckt i de olika förmåner som Paulus upplever i egenskap av evangeliets tjänare. Han säger i vers 12: vår Herre Jesus Kristus, som har givit mig kraft, tackar jag. Och ni förstår, nu kommer han att beskriva sig själv som ett exempel på vad Gud har gjort med honom. För att uppmuntra Timoteus genom det här exemplet. Han pekar på sig själv: Timoteus, titta vad Gud har gjort med mig. Titta vad han har gjort med mig. Hans Guds trofasthet till mig har producerat också trofasthet hos mig gentemot Gud. Och nu borde det producera samma egenskap hos dig. Du borde förstå att troget tjänar honom som har handlat så troget med dig. Paulus inser att det inte var hans egna begåvningar eller meriter som uttog honom till tjänare för evangeliet, utan han insåg att det var endast Guds trofasthet och nåd. Och därför tackar han nu Gud. Paulus förundrar sig i de här verserna som följer över Guds förmåga att ta en ovärdig och oförtjänt människa och göra henne passande för den mest härliga tjänst som finns i hela universum, att förkunna evangelium. Hur, Gud, kunde du skickliggöra mig? Det fattade aldrig Paulus. Och han liksom brister ut i tacksägelsen: jag tackar dig Gud för att du har gett mig kraft för det här uppdraget, för att du har tagit dig an mig. Du har tagit mig i din tjänst. Jag ställde mig inte där själv. Du tog mig och gav mig ett jobb att göra. Så säger han: du har givit mig barmhärtighet. Barmhärtighet. Och det behövde jag verkligen, säger han. För jag var en hädare, jag var en förföljare, jag var en våldsverkare, men barmhärtighet vederfors mig. Ni vet hur det står i Apostlagärningarna 8 och 9 om hur Paulus andades mordlust mot församlingen, hat, förföljde dem, kastade dem i fängelse, såg gärna att de dödades. Men mig vederfors barmhärtighet. Jag syndade på grund av okunnighet, säger han. Jag trodde att jag verkligen nitälskade för Gud när jag förföljde de kristna. Men jag fick veta annorlunda. Jag syndade genom otro, säger han. Egentligen den största och den främsta synden. Men det är lika som Paulus aldrig kan skriva länge om Herren Jesus förrän han måste nämna hans nåd. Och nu kommer vi till nåden i vers 14. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande mot mig då, eftersom min synd var så överflödande. Nåden var för Paulus inte bara ett abstrakt begrepp. Nåden var en verksam kraft i hans liv, i hans tanke, i hans handlingar. Alltid. Nåden hade fött hos honom villkoren för tjänsten, nämligen tron och kärleken i Kristus Jesus. Ja, han kallade det en överflödande nåd. Han hade inte bara fått sin synd förlåten. Han hade dessutom blivit insatt i tjänst för Guds räkning. En överflödande nåd. Hans bägare lika som flödade över. Ni vet, den som har fått mycket förlåtet, han är ofta också den som älskar mycket. Och som förstår att tacka mycket. Och det gjorde Paulus. Han säger nu, låt mig stanna här och fråga oss idag: har vi samma vision som Paulus av förmånen att få vara i evangeliets tjänst? Eller är det någonting tradigt och tråkigt för oss? Har vi tappat den där gnistan och glädjen över att, är det sant Gud? Får jag vara med och tjäna dig? Tänk dig att Gud inte gav det här uppdraget till änglar. Han gav det till syndare frälsta av nåd. Ligger det en hemlighet i det? Änglarna skulle aldrig kunna säga: Gud har gjort nåd med oss och vi förkunnar nu denna nåd för er. Men en frälst syndare kan säga: Gud har gjort nåd med mig. Då kan han också göra det med dig. Han gav inte uppdraget till änglarna. Det är lika som änglarna åtror att skåda in i denna hemlighet som evangeliet innebär, i det att det har kraften att av en syndfull människa plötsligt göra henne passande för himlen. Änglarna förstår det inte, för de vet vad Guds helighet verkligen innebär. De befinner sig i hans helighet. Nu säger han alltså i vers 15: det här är evangeliet, och det är verkligen fast och sant att Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Var därför han kom, för att frälsa syndare. Ty jag själv, Timoteus, jag är det främsta exemplet på att det verkligen är sant. För jag var den främste av alla syndare. Om Kristus kunde förändra mig, den största av alla syndare, och göra mig till en apostel till och med, ja, då finns det minsann ingen gräns för vad hans förvandlande kraft kan göra med vem som helst. Gud har tagit mig som ett bekräftande exempel på att han kan frälsa syndare. Ingen kan säga med andra ord, varken du eller jag, att om Gud har tagit oss i sin tjänst, så kan vi inte komma och säga: men jag kan inte passa. Jag förmår inte, jag kan inte. Kunde han ta Paulus, den största av alla syndarna, och göra honom till apostel, utrusta honom med allt vad som därtill behövdes, så kan han göra vad som helst med dig och mig också. Finns ingen ursäkt, bara en öppen dörr till glädje och förundran. Är det sant, Gud? Ibland så tror jag inte att vi är riktigt medvetna om vad vi en gång var innan nåden mötte oss. Och det är grunden till fattigdomen när det gäller frälsningsglädjen i vårt liv. Måste det vara så att vi var djupt nere i träsket för att vi ska förstå att glädja oss i frälsningen? Nej! Men det måste vara så att vi förstår allvaret i vår belägenhet om vi också var kyrkkristna och namnkristna och fromma och snälla människor, men borttappade ifrån sanningen och bortkomna ifrån Gud, utan Gud och utan hopp i världen, lika förlorade som den som ligger och sprattlar i ett träsk, som ibland benämner det. John Newton, som ju förde skeppet ifrån Afrika till Amerika fullt med slavar för ett par hundra år sedan, när han upplevde frälsningen, så föddes ju den där underbara sången: förunderlig nåd, förunderlig nåd, förundrad jag hör ett glädjens bud, att syndare nåd han ger. En sån som mig, den blinde får sin syn, den fångne gör han fri, när frälsningens under sker. Jag prisar min Gud som ofta fört min själ genom prövningens svår. Den nåd som intill nu mig ständigt skyddat har är nog tills jag himlen når. Han var förundrad av nåden, John Newton. Är du och jag förundrade över nåden, eller räknar vi oss som mer eller mindre berättigade till den? Jag tror att ivern och övertygelsen om evangeliets sanning står i direkt proportion till vår övertygelse om att vi faktiskt inte var värda denna nåd, att vi förstår vilket eländigt tillstånd vi egentligen befann oss i när Guds barmhärtighet vederfors oss. Lägg märke till hur Paulus utvecklades. Om vi går tillbaka i hans liv och läser en kommentar i Korinthierbrevets 15 kapitel, så säger han att jag är den minste av apostlarna, mig vederfors nåd, jag som är den minsta av apostlarna. Det var ju på 50-talet han skrev det. Sen lite senare, i början på 60-talet, skriver han till församlingen i Efesus. Och då säger han inte riktigt så. Då har han liksom ett annat uttryck. I 3:8. Åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev nåden given att få förkunna evangeliet. Och så kommer han till Timoteus brevet, ett av hans sista brev, i mitten på 60-talet. Och så skriver han: jag, den främste av alla syndare. Den ringaste av apostlarna. Men det var ändå rätt så bra, va? Men sen lite senare: den ringaste bland alla Guds heliga. Senare i hans liv: jag, den främsta av alla syndare. Det var inte det att han hade degraderat sig själv och hade en bristande självuppskattning. Men vet du vad det var? Han hade vuxit till i sin uppskattning om vad Guds nåd egentligen var. Och när han såg den relation till Guds nåd som blev bara större och större och större för honom, då förstod han vilken stackare han en gång hade varit som Gud hade böjt sig ner och tagit hand om. Jag, den främsta av alla syndare. Han förstod ett totalt fel han hade haft när han hade förföljt de kristna. Kunde man göra en större synd? När rösten sa på Damaskusvägen: jag är Paul, jag är Jesus, den som du förföljer. Vadå? Jag förföljer vissa människor här som bekänner sig till en viss Jesus. Men är det dig jag förföljer? Är du uppstånden? Är du levande? Sitter du på tronen? Paulus kom aldrig över den chocken. Att han hade dristat sig att förfölja Guds son, som identifierade sig med församlingen, ända in i himmelen hade hans förföljelse nått. Ända upp till Guds tron hade hans modlust sträckt sig. Jag, den största av alla syndare. Men att barmhärtighet vederfors mig, det innebär att det finns hopp för alla. Du ser, Paulus är lika som säga: ser du hur långt Gud böjde sig och sträckte sig när han frälste mig? Om nu Gud kunde frälsa mig, den första av alla syndare, den som stod överst på listan av syndare, Paulus, den tog Gud och frälste. Ja, naturligtvis kan han frälsa de som står längre ner, resten av mänskligheten. När Paulus besinnar detta kan han nu till slut inte annat än brista ut i lovsång. Och så slutar vår text idag i 17 versen: men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter. Han betonar Guds suveränitet. Evigheternas konung, han har tagit sig an mig. Den oförgänglige guden, den gud som inte kan dö, som är av evighet. Den osynlige guden som inte går att ta på med människohänder, som inte är en avgudabild, som är osynlig och levande. Den enda guden, det är honom jag har mött, det är om honom jag förkunnar. Det har varit en ganska elementär predikan idag. Det gamla vanliga evangeliet har han ingenting nytt att komma med. Paulus på sin ålderdom skriver till sin unge Timoteus och påminner honom, vad då, om den dag då Gud frälste Paulus. Men mina vänner, kanske vi har fastnat lite grann och har glömt bort den där barnsliga frälsningsgrejen. Jag efterlyser den idag. Jag efterlyser samma uppskattning av nåden som Paulus hade. Jag efterlyser den glädjen, gärna med tårar blandad, som står tillbaka och förundras. Men är det sant? Har du frälst mig? Förunderlig nåd. Att Guds ande ville gripa oss och göra detta så enkelt och så klart för oss. Vi får aldrig tappa bort detta enkla, grundläggande faktum. Gud har frälst mig. Halleluja. Han har gjort någonting stort i ditt liv. Evangeliet, härlighetens evangeliet, har fört dig gemenskap med en salig, med en lycklig Gud. Och du har rätt att vara glad. Med en evig Gud, med en oförgänglig Gud, med en odödlig Gud, med en osynlig Gud, med den enda guden. Lovat vare hans namn, säger Paulus. Amen. Herre, vi tackar dig för denna utmaning från din gamle apostel, sittande i fängelse. Visst har han höga lärosatser att förmedla, men i detta sitt brev till sin andlige son så påminner han honom om det under som du en gång gjorde i hans liv. När du frälste honom i hans villfarelse, där han låg i gruset på Damaskusvägen och gnuggade sina ögon. Tack Herre att du tog dig i hand om Paulus. Men Gud, nu ber jag att du ska göra det stort för var och en i denna gudstjänst idag, att du tog dig an oss och mig. Förbjud, Herre, att någon går härifrån utan att känna tacksamhet över detta. Herre Jesus, påminn oss om vad du gjort med oss. Och om det finns någon, Herre, som inte har upplevt denna frälsning, så ber jag dig att detta budskap skulle såga ner i hjärtat och skapa en törst och längtan efter denna underbara, lycklige guden, att hon eller han kommer i gemenskap med honom idag. Amen.